Nu är jag ung, det var den första singeln hon sjöng. Och ja, den var ju med såklart i den första LP-skivan.
Ja.
Eller det var ju det det var. Det känns. Välkommen hit, sångerskan, artisten och låtskrivaren Anna Stadling.
Tack!
Sa jag rätt?
Du sa rätt.
Ja, ja. Man vet ju inte. Stadling, 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 Stadibuddy.
Nej, men hörru du, faktiskt så hette jag... Jag simtävlade när jag var liten. Simtränade. Och då fick jag... Jag stod jag så redo att hoppa i, dyka i. Och då... så säger de Anna Stalin på bana 3. Ja, men herregud, jag höll på... Jag höll ju inte på att komma i vattnet. Så där. Vad säger du? Vad hemskt alltså.
Okej, och hur gammal var du då?
Det var fram till årskurs 5. Så det var kanske någon gång i 4:an där.
Mm. Och du visste då vem Stalin var?
Mm.
Hemskt.
Mm.
Och vad hände då? Fick de ändra om det där eller vad gjorde de?
Alltså jag tror de korrigerade sen. Men jag vet, det är liksom...
Känslan.
Det är svart, jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Men...
Kändes
det var ju mycket finare faktiskt. Och jag vet att brorsan blev kallad Starling och sådär. Så att det var ju finare.
Ja, då är man ju lite star i alla fall.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Anna, innan vi kommer in på hela din långa musikkarriär skulle jag vilja säga, och du har ju sjungit med de absolut största i hela Sverige. Du är lite av en doldis, men du är den som har jobbat hårdast. men som sagt, innan vi kommer in på hela din långa fantastiska karriär så vill jag ju såklart gärna höra lite om din uppväxt och barndom.
I Sundsvall. Föddes i Sundsvall och växte upp söder om Sundsvall i ett sånt nybyggarområde. Underbart var det faktiskt. Det var nedanför ett berg som hette Klockaberg. Det kallades för Klockaberget. Och du vet sånt där när alla springer omkring och in och ut i varandras hus. Och dagmamma på gatan och alla idrottsplaner, alltså fotboll, tennisplan byggde föräldrarna. Så vi hade det väldigt, väldigt bra. Där. Sen flyttade jag in till stan och då blev jag bland annat parallellklasskompis med Helene Sjöholm. Så vi blev goda vänner från 12-årsåldern och framåt. Och sen så, när jag var ung, då ville jag ville gå musiklinje. Och då fanns ju inte som nu estetlinjer och det låter ju som om det är 100 år sedan. Men det var ju jättestor skillnad. I Sverige då, på skolor och estetisk verksamhet och så. Så då flyttade jag till Härnösand. Och sen åkte jag till USA ett år och hankade mig fram, pluggade lite men också var med i en musikal där. Jesus Christ Superstar.
Jesus Christ Superstar, det är en stor uppsättning.
Men det här var en lite side, så det var inte den största teatern i San Antonio, Texas där jag hamnade. Med brorsan som spelar tennis och så. Men jag såg en annons och så gick jag dit och auditionade och sökte till den här. Och blev medtagen i ensemblen först. Men sen också understudy för Maria Magdalena. Så det var ju coolt. Det är en sån här musikal som jag själv... Jag tror att det är min favorit alltså. Jag minns den som barn. När vi hade liksom hela LP... caset, flera LP-skivor och librettot liksom, i en stor lila ask. Och den gick varm hemma faktiskt. Otroligt bra rockmusikal.
Var dina föräldrar musikaliska?
Min pappa fick faktiskt första Jussi Björling-stipendiet. Operasångaren här i Stockholm. Han brukar säga att jag var bara en lantis. Han hade börjat sjunga, men han... Jag vet inte om alla vet vem Kjell Lönnow var, men han var en man från Sundsvall som egentligen drog igång körverksamhet. Alltså alla, inte alla kan sjunga, men han gjorde körsång folklig, skulle jag nog säga. Och där växte vi upp i den myllan. Växte också upp i med kyrkokör och kommunala musikskolan. Och pappa sjöng ju alltid och drog med oss på diverse konserter. Och han lät oss sjunga på begravningar. Så att vi drillades nog in i det här.
Omedvetet.
Jag kan inte minnas när jag lärde mig noter. Det vet jag inte. Det är ungefär som att läsa på något sätt.
Och Helene Sjöholm, kommer hon också från en musikalisk familj?
Nej, alltså hon hade inte med sig det hemifrån. Men kanske lite mer teater. Hennes pappa var väldigt spexig, vet jag. Så att det fanns nog mer av teatern i den familjen och musikteatern. Medan jag växte nog upp mer liksom med ganska mycket klassisk musik. Och gjorde väl min lilla resa så där, som tonåring, att jag ville börja sjunga rock och pop mer. Man gör kanske det. Vill sätta marks själv. Inte alla, men behöva hitta sin egen väg på något vis. Genom...
Nej, men ibland tänker jag så här, vad viktigt det är att man får med sig mycket hemifrån. Och ibland har man inte med sig någonting hemifrån. Nej. Så blir man en star i alla fall inom musik. Bara för att... Ja, någon mutation där som gjorde att du blev bra på att sjunga.
Ja.
Inte vet jag, det lät negativt när det blev bra. För jag bara satt och reflekterade över min egen barndom. Att det var ju knappt någon musik alls. Det var ingen introduktion.
Nej.
Visst, det var ju bandspelare då på den tiden man växte upp. Folk fattar ju inte det, de som är 20 år. Men det är ett kassettband. Som jag kommer ihåg liksom att mamma och mormor brukar lyssnade på.
Mm.
Då lyssnade de ju på de här stora arabiska... Mm. Feiros bland annat, och de som var jättestora där och då. Men det var ju, så jag växte upp i Sverige, jag gillar ju Carola. Nej, men sen gillar jag ju såklart arabisk musik för att jag är uppvuxen med det, men det var inte den där att man introducerar musiken. Nej. Och det viktiga med musiken och historien och allt det där, så det fanns liksom inte.
Nej.
Och ändå har jag alltid gillat musik, man har stått framför en spegel med topprep och sjungit. Exakt. Men det är såklart.
Nej, men vad är det som gör, alltså jag tror jag vet inte vad det är som gör att man något intresse väcks liksom. Jag vet att hemma hos oss var det liksom musik och sport, otroligt mycket sport. Pappa älskade det, och mina brorsor var väldigt duktiga, min storebror tennisspelare, och så det är liksom de två grenarna i livet på något sätt.
Och det är ju de två grenarna jag alltid pratar om när jag pratar om förebyggande av våld. Och så många av mina gäster, just sport och musik.
Ja.
Det är så viktigt att kunna ha förebilder inom idrottsvärlden och förebilder inom musikvärlden. Och, att ni får det så gratis hemifrån är fantastiskt.
Mm.
Och då tillbaka till mig själv som då gillar sport och idrott. Mm. Jag började ju spela då handboll och sedermera friidrottade och sådär. Det var ju någonting jag själv fick upptäcka. Det var ingenting som bara, men du kanske ska börja spela handboll.
Men eller såg tennis. Du det då? Du blev liksom...
Ja, för att grejen, för min del så kunde jag aldrig sitta still.
Nej.
Och jag tror att jag... Det är ungefär som att jag skulle säga så här, men jag bara gick runt och sjöng 5 timmar om dagen. Och jag bara höll i den där tennisbollen varenda rast och kastade mot en vägg och hoppade, och det var hopprep och det var... Jag var tvungen att röra på mig hela tiden. Mm. Så blev och sen började en granne spela handboll, och då gick jag med henne och där fann jag handbollen. Men det var aldrig så att jag fick det hemifrån.
Nej.
Men jag hade naturlig fallenhet för det.
Men det där tänker jag, för att där vi växte upp, det var ju absolut inte som det är nu, att man liksom skjutsar sina barn till en verksamhet som både kostar eller som måste arrangeras och struktureras upp hela tiden. För vi levde ju precis, alltså längst ut i det här området bakom oss, Där fanns fotbollsplan. Man smackade upp två mål. På vinterna så spolade man och gjorde en liten isbana. Och de här föräldrarna måste ju ha sett all den här... Både talangen, Henrik Zetterberg, han är därifrån. Peter Lundgren, en tennisspelare. Brorsan, en tennisspelare. Så när de bygger en hel tennisplan av samla in och gör det här liksom, och ett plank. Brorsan var ju jämt där. För min brorsa var lite som du. Han kunde inte vara still. Och han arrangerade tävlingar. De kom och plingade på så här, kan Micke komma ut och ta tid på oss? Han älskade det liksom. Så där ser man ju också det där som jag kan tycka är lite synd nu, att ja, det kanske, det är ju inte lätt att växa upp idag, att dels så alla föräldrar har inte råd att sätta barnen i vare sig, både musik och idrott kostar ju, vilket är ju det absolut inte gjorde när vi växte upp. Och det är ju, det utesluter ju väldigt många talanger och väldigt många begåvningar som... Vem vet var det finns en tennisstjärna någonstans?
Ja, såklart. Och det
eller det behöver inte ens vara en stjärna utan ett intresse.
Ja, ja. Men just ishockey, tennis, det är dyra sport och ridning. Mm. Och till och med fotboll då, som egentligen inte är en dyr sport, blir för dyr med tennis och fotbollsskor. Det var dit jag vill komma såklart. Föräldrarna ska hämta, lämna, skjutsa. Mm. De har inte tid. De jobbar dubbla skift. Mm. Och så vidare. Att man liksom inte från kommunernas sida bara... Att det finns bussar. Att det finns gratis fotbollsskor. Det är så enkelt att hålla barn borta från kriminalitet och utanförskap. Och det är ungefär som att det är hål i huvudet på alla politiker.
Jag vet inte vad man tänker.
Nej,
och skolorna.
Jag håller med.
Och skolorna. Ja. Att man inte bara... när det ser ut som det gör, när världen ser ut som den gör, så måste vi ju börja från grunden. Att hitta respekt, hitta, liksom, att lyssna på varandra, att bli sedd, att få en chans oavsett till vad. Jag fattar inte det heller. Det är liksom, så ska vi förändra den här världen så måste vi göra det för att låsa in alla nu. Vi bygger liksom ungdomsfängelser. Herregud, var ska vi sluta? Liksom?
Ja,
vi...
och alla bara pratar om att låsa in och bygga fängelser. Och vad folk inte förstår att på insidan möter man ju likasinnade. Mm. Så det går ju ännu mer åt helvete sen när de kommer ut. Utan det där måste ju förebyggas långt tidigare. Och det kommer kanske ta en generation. Det är väl bättre att det tar 10, 15, 20 år än att det går ut för, tänker jag. Absolut. Gör du och Helene några uppsättningar när ni växer upp?
Mm. Vi hittade varandra där i skolan för alltså det var en ganska hård miljö, vill jag säga, när jag flyttade in till stan. Jag måste faktiskt säga att jag blev nog lite chockad över att liksom man kunde vara så här elak, alltså att det fanns något elakt. Jag levde i någon himla mjuk miljö, tror jag, och det var väl kanske vad jag ville se, det vet jag inte, men när jag kom in till stan så upplevde jag det som att jag plötsligt fick veta, liksom, plötsligt så kände jag att oh, herregud, jag är verkligen, nej men jag är ju rödhårig. Jag hade ju inte tänkt på det innan, du vet. Ja, men på tal om så här minoritetskänslan att nej, jag är inte som alla andra. Och inte så att där någonstans så var vi ganska många med samma känsla, för det blev en sån hård högstadiemiljö. Många som mådde superdåligt och många som var astaskiga och hade det jätteturbulent hemma och liksom utsatte varandra för elakheter. Men där någonstans så var vi ett gäng som gick till aulan, vi gjorde shower där uppe, vi sjöng och spelade och också att Helena och jag, vi var med i samma flickkör som... Vi hade en otroligt häftig körledare som hette Elisabeth. Snygg som tusan, höga klackar och lite så starchy, vet du. Vi bara, vad är det här för kvinna? Och hon var ganska hård mot oss tjejer, för det var flickor då. Men hon krävde ganska mycket av oss, men på ett otroligt liksom bra sätt, att man känner att ja, men hon tror på oss, hon vill att vi ska leverera. Och det där tror jag födde väldigt mycket Ja, det var bra. Liksom. En bra skola. Så vi var liksom involverade. Sen så drog Helene och jag igång en duo tillsammans. Så vi jobbade ganska mycket när vi var unga. Sjöng som... Satt ihop egna konserter. Och sen landade vi ganska mycket och många jular tillsammans. Även när vi blev kring 20 och... Vi höll väl på ungefär till Helene fick Kristina från Duvemåla där någonstans. Så att,
hur gammal var Helene då?
Ja, men 25. Vi var 25, så vi hade ju följts åt alla år där. Och jag började skriva mer rock och pop och var liksom nyfiken på det. Men innan dess så skapade vi väldigt mycket tillsammans. Så nu 2018 så gjorde vi en egen reunion. Och sen efter några år så har vi har gjort en platta, en julplatta för, nu måste jag tänka vad vi är, 24, 22 då. Så då var vi ute för två jular sedan på en stor turné och sen i fjol gjorde vi bara några. Men vi kommer tillbaka den här julen och med lite ny musik och jul tillsammans. Så det är så himla roligt för vi är två otroligt goda vänner som får liksom, när vi sjunger tillsammans så är det som att vi behöver inte prata nästan. Och det är något unikt. Sådär, att man känner man har samma tänk. Fast man är olika. Och det är väldigt häftigt.
Vad är era olikheter skulle du säga?
Helene har ju mycket, mycket mer då teater i sig. Mycket mer föreställningar bakom sig. Mycket mer regisserad. Jag har ju varit i den här rocken och poppen. Och där man liksom tar vad man har. Och använder sig mycket mer kanske av sig själv. Men jag blir ju nyfiken på den andra sidan ibland. Så där, wow, skulle du vara med och vara med i en föreställning? För det har jag gjort. Men inte, liksom inte frekvent och inte tillräckligt mycket för att känna att jag... Liksom, känner någon vana i det liksom, utan det var mer konsertverksamhet liksom.
Du släpper ju din första singel som 28-åring och det är ju, kan man ju säga, rätt gammalt.
Ja, idag skulle det vara så superstressigt för de unga som är liksom under 20. Bara, har inte slagit igenom än.
De som är födda 2010 eller vad sa ni?
Som min son.
Helt sjukt alltså. Och den låten, hur går den? Nu är jag ung.
Refrängen går så här. Nu är jag ung. Solen är ny. Den viskar sin sång under min hud. Det är mina rynkor. Nu är jag ung, mycket yngre ändå. Jag vet mycket mindre än jag visste då. Så går det.
Väldigt fint.
Ja, Staffan Hellstrand skrev min första singel. Och det, jag minns när han kom till studion där jag satt och jobbade fram en platta med en kille som heter Robert. Och blev vi liksom ihop. Totad med Staffan Hellstrand som har skrivit Lilla Fågel Blå och han har skrivit massa musik och är ute just nu för han var med i Så mycket bättre precis. Men han kom ner till studion och spelade upp den här demon och när jag lyssnar så måste jag liksom, man kan göra den här låten själv, om någon annan kommer med en låt till mig så måste jag alltid liksom, vad är det här? Och så hade väl sett lite skeptisk ut så han gick därifrån och så berättade han sen att jag trodde aldrig du skulle göra den där låten. Fast jag hade ju tänkt, liksom, jag tycker den är så vacker. För mig handlar den om att när man åldras och blir äldre så den där säkerheten som man har som ung många gånger. Allt är svart och vitt och jag vet precis, jag kan allt. Och...
Ja, livet blir verkligen mer och mer en gråzon desto äldre man blir.
Ja, men eller hur?
Och den... låten hamnade ju i din första platta.
Mm.
Och det här är alltså plattor. Vi pratar alltså slutet 90-tal. som heter Det känns. Mm. Förutom den låten, var det någon annan låt som blev jättehit?
Nej, men det var en hel...
Du får ljuga i min
podd. Ja, jag får ljuga i din podd. Ja, precis. Jo, det blev jättemånga låtar. Nej, men jag... Jag tror möjligtvis att den var lite för tidig och för hård. Alltså för den är ganska dragig. Så jag skulle nog inte gjort en sån platta idag. Men jag hade mycket som behövde komma ut, tror jag. Jag tror att den är precis det som jag kände mycket då. Jag gick omkring med både existentiella frågor och livsfrågor. Vad ska jag... sådär va. Så att det, någonstans så kanske det var färgades av hela... hela den, ja, färdes på skivan. Men det fanns en låt som heter Håll om mig, som jag minns att jag plötsligt hörde på radion. Och så var det någon som hade önskat den, om den hade förlorat sin katt eller någonting. Och jag minns att jag, men hur får man ihop det liksom, när det inte alls var en sån syfte. Men det är himla fint.
Nu tänker jag på den här, håll om mig.
Släpp inte ett tag, Nanne.
Hur gick din håll om mig? Den som var lite tidigare.
Håll mig hårt, innan allt ger sig av. Innan natten blir dag. Du ser, jag kommer inte ihåg det. Håll mig hårt, säg att den är över nu. Håll om mig. Ja, så den var nog lite speciell. Alltså, den är rätt dragig. Men
coolt ändå att höra den på radio så här flera år senare.
Ja, verkligen.
Men du pratade om så här existentiella frågor. Vad var det? För du var ju ändå inte 1920. Du var ju ändå runt 28-30.
Mm. Ja, men alltså,
vad hände, tänker jag?
För mig hände det nog... Nej, men jag är uppvuxen i en miljö av kyrka och mycket så här frågor kring vem jag är som egen person. Vad ska jag göra med min musik? Hur vill jag leva? Så att jag tror liksom att jag möjligtvis också var lite sen i sådana frågor. Eller senare, tror jag inte. Jag tror kanske att jag upplevde nog som att möjligtvis att allting har föryngrats. Allting har liksom flyttat 10 år på något vis ner i åldrar. Att man börjar mycket tidigare med överhuvudtaget saker och ting som vi var senare med då. Med den miljön vi levde i. Vi hade inte telefonen, vi hade ju knappt en dator liksom. Så att kanske att en omvälvning, för allting kom ju där, för 90-talet fick man ju sin första dator liksom. Plötsligt blev världen så mycket större
och, ja, men det fanns
skrämmande.
Ja, men det fanns ju fortfarande inte det att du kunde liksom googla på,
nej,
datorn eller någonting.
Nej,
det var ju de här lådorna som kom
innan man fick någon slags länk.
Eller förresten, i början på 90-talet vet jag att vi hade datorer i skolan. Men då var det lådor. Då skulle vi lära oss att skriva på en dator. Men det, som sagt, fanns ju inte Safari eller någonting. Jag, nej, vet inte riktigt när det där kom. Nej. Man glömmer.
Ja, man glömmer verkligen.
Tack och lov.
Nej, jag kommer ihåg, man hade sådana här små memo-inspelnings med små kassetter. Och spelade in små idéer. Nu går man ju på sin röst på telefonen. Och...
Ja, visst. Nej, men det går
så
inte
det går ju inte att jämföra, så jag vet faktiskt inte varför det hamnade där. Men det är väl så här, alla kan vi på något vis drabbas av sådana perioder, tänker jag, oavsett ålder. Och det föll sig väl så då i någon slags... Ja, var ska jag ta vägen, liksom, tror jag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du har ju inte bara jobbat med Helene Sjöholm, du har jobbat med många stora svenska artister. Mm. Berätta.
Jag har ju länge jobbat med Lars Winnerbäck, och det var där i skarven jag blev presenterad för honom, eller inbjuden till en platta som han gjorde, som heter Singel, där vi var bara kvinnliga röster inbjudna, så att jag sjöng på två spår på den, och sen blev jag inbjuden och följde med honom på turné och blev sist in i det som kallades, bandet som kallades Hovet, och vi jobbade med Lasse intensivt under 5 års tid, tror jag det var. Där vi spelade fruktansvärt mycket ute. Vi var på turné hela tiden. Och då hade jag ju precis släppt min skiva. Så att jag hade ju inte riktigt tid där att fokusera på mitt egna. Och vi hade så fruktansvärt roligt. Så att jag, sen var jag kvar några år till med Lasse efter det. Men också skapat min egen musik parallellt med det. Men sen har jag jobbat med Anders Glenmark. Jobbat med... Uno Svenningsson och ja, herregud, Marie Bergman, alla, det är väldigt många som har blivit så här små gästinhopp eller körade ju från början en del, men sen så insåg jag att det var inte riktigt min grej. Jag tror att jag behövde lite mer utrymme själv.
I want to be the star. Och med det är klart, med din röst så klart de vill ha dig, så är det ju. Nej, men så är det. Jag är bara ärlig, jag bara säger som det. På gott och ont ibland. Men tillbaka till dig då. Du fick ju barn ändå rätt sent,
ja,
i livet.
Det fick jag.
Berätta.
Ja, men det var ju en lång resa. Jag träffade nämligen min barndomskärlek egentligen. Vi var aldrig tillsammans, men när jag var 14 så träffade jag Pekka, som han kallas för. Han var 17 och jag var 14 och vi spelade faktiskt tillsammans. Men jag var ju liksom förälskad i honom. Och vi hade väl någon sån här märklig connection. Men sen så livet... Och sen efter 18 år faktiskt så började vi dejta. Efter jag sjöng på hans första bröllop, och sen så blev det lite krasch där. Och,
på grund av dig?
Nej, det var det inte. Utan,
PGA?
Ja, precis. Nej, inte på grund av mig, men sen började vi dejta helt. Ja, vad hände?
Ja, vad hände?
Vi bara blev kär. Nej, men vi hade alltid haft kontakt, men plötsligt så var det så där, ska vi ta en lunch? Och sen så började vi bara sen.
I Stockholm då?
Mm. Och sen bara brakade det loss.
Och han är musiker också?
Han är, då var, jobbade han som jurist. Men haft liksom musiken som en, egentligen en dröm. Men gav inte den drömmen sin fulla chans. Men han har alltid spelat och proddat. Och sen snickrar han också faktiskt. Så att han är en liten...
Finsnickare. Ja. Det är alla från Dalarna uppåt. Ja. Jag bara tänker, du säger att du var kär honom när du var 14. Det kanske är bra att det inte blev honom, för det kanske inte hade blivit
det,
mig, tänker jag.
Nej, precis, vi brukar säga det.
Men vad var det som inte vågade få dig att säga det?
Ja, men alltså... Ja, vad var det? Nej, men jag tror inte att jag... Vi var så mycket kompisar. Alltså, det finns ju en film, Harry mötte Sally. Känner du till den?
Ja. Du är Sally, förstår jag.
Ja, men typ den känslan att man liksom... Man förstår inte heller riktigt kanske. 100% att... Ja, det där... Det kanske är något där liksom. Sen så var det 3. Han brukar säga att det var 3 år emellan. Men jag brukar skoja att han vill bara blondiner på den tiden. Så att det var steg. Nej, men det var 3 år emellan och så. Men sen när det väl blev av så sen dess har vi... Och det här var ju 2002. Så att vi har ju hängt ihop jättelänge och varit med om 1000 svåra år på de här åren. Och fina. Men vi har haft ganska mycket. Men bland annat då så var det ju inte så lätt för oss att få barn. Och... Vi hamnade ju i sån här IVF-procedur med allt vad det är. Och...
Hormoner.
Ja, herregud.
Det tar mycket på
psyket. Det tar jättemycket. Och det var liksom, till slut var det så där. Men det där kan man ju prata så mycket om, som vi kanske inte gör. Vad är det att vara kvinna till exempel, måste jag? För att en del känner ju att jag är inte kvinna om jag inte föder mitt barn på naturlig väg eller vad det kan vara. Det finns ju så mycket föreställningar. Vill jag ens ha barn? Och jag var ganska skraj för det, för jag kände liksom att ja, ett barn tar så, framförallt engagemanget och kärleken sådär. Och det kommer ta så mycket av min tid och så. Så det ska jag nog säga att det var en mycket funderingar kring det. Men det kom liksom aldrig ett barn på det. Vi fick missfall och även på scen faktiskt, eller på turné, och det var ju jättejobbigt. Men så att det var inte heller ett lätt liv i att liksom få till det här rent praktiskt heller. Så till slut så kände jag, nej vet du, jag vill adoptera, och jag är uppvuxen med kusiner som är adopterade och har nog egentligen alltid sett kanske både och. Men så någonstans så stängde vi den dörren tillsammans och så blickade vi framåt mot adoption, och det var ju i sig också en superjobbig resa att på något vis bli godkänd för att bli mamma och pappa. Man ska tydligen vara perfekt för att bli det. Och där, ja. Men till slut så kom...
Då man, nej, du har rött hår, det går inte.
Det går inte. För när man ska vara si och man ska vara så, man ska vara si och så mycket pengar och sånt utrymme. Du vet, det finns ju liksom, det är otroliga krav.
För... Vad säger som kärlek?
Nej. Men sen så till slut så åkte vi till Sydkorea och hämtade hem vår John Henry. Och vilken resa liksom.
Det finaste du
det
har.
Det finaste, och jag har aldrig... Jag menar, vi står på perrongen och ska träffa vår svenska, en ledsagare, men en kontaktperson som skulle hjälpa oss i denna stora stad.
Seoul.
Ja, och jag bara tittar på Pekka, så jag känner inte igen honom, han är så nervös. Och han tittar på mig och han bara, det här är två därande asplöv som ska träffa en liten pojke. Som vi sen ska ta med oss hem. Och det är ju en otrolig vånda faktiskt. För att man är så overwhelmed. Alltså det går inte att säga. Och superrädd att man gör rätt. Gör vi rätt som hämtar med honom till vårt land och till vår kultur. Och hur mycket finns det bak? Ja, men du vet, det är så mycket. Men varje människa är ju... liksom universum.
Ja, och sen så också när man, jag vet inte, men jag tänker att man adopterar ett barn som är i det här fallet 10,5 månader. Mm. Man vet ju inte vad det barnet har blivit utsatt för. Nej. Eller gått igenom trauman på ett barnhem heller. Mm. Det är en sak när du får ungen direkt ur,
ja, då har du i alla fall den. Du har varit med hela vägen liksom.
Ja,
då... Och det där är ju jobbigt, för det finns ju några månader som är blanka liksom. Och jag vet också att det står att han fick kikhosta och låg på sjukhuset 3 dagar. Och då tänker man, liksom, var han själv där? Jag kunde inte vara där med honom. Allt det där, liksom, det är ju sjukt.
Som kan komma efteråt när du har haft honom så många år. Att, oj, tänk om min son var övergiven.
Ja,
såklart.
Och till saken hör ju att han är ju högkänslig och har en diagnos och... för högfungerande, men när jag förstår hans känslighet idag, som jag ju ser och vi ser och har jobbat stenhårt med, så fattar ju jag att det där var inte bra för honom. Att dels komma från, alltså, alla de här överlämningarna som han har fått vara med om. Så jag tänker på alla utsatta barn överhuvudtaget, adopterade, alla ensam. Du vet, jag får ju så här, när man ser reportage för de här barngalerna och man ser barn sitta på gatan och ensamma. Du vet, någon kommer och lämnar en macka där. Men alltså jag bara knäcker liksom. Det är, jag tycker det är så himla svårt. För jag vill bara också ta med dem hem.
Ja, och du är en del av den upplevelsen och du är en del av... det maskineriet, det låter så konstigt när jag säger det, men du är en del, vi tar tillbaka den där, du är en del av den bilden och den känslan.
Mm.
Och då kan du verkligen också förstå. Så här, andra människor bara säger, ja, vad tragiskt, vad synd, ja, men vi lämnar en pengar och så lättar vi vårt samvete. Men att gå in i den känslan och verkligen förstå, det, jag fattar att man blir typ knäckt.
En bild som jag har, det är när vi är på barnhemmet, så ska vi bara titta vad han har varit. Han fick ju komma till en fostermamma som var jättefin. Men han var ju ändå trots allt på barnhem. Och när vi ska börja se vart det var, några kvarter ner innan vi ska få honom i våra armar, liksom, då är det en liten flicka som börjar gråta i spjälsängen. Och du vet hur det blir, om man hör ett barn gråta, då... reagerar man ju. Man bara, vänta, kan jag göra någonting? Det är ju ens instinkt på något vis. Förhoppningsvis, tänker jag. Så vi tittar på, man bara, personal, kan ju inte språket. Men man säger, hallå, det är en flicka som är ledsen här. Kan vi, får jag gå in? Så kommer personal. Och då var det så jobbigt att se att då lyfter de henne. Och så tänkte jag, nu tar de upp henne och låter henne få sova i famnen. Nej, utan då sätter de henne i en sån här uppvak, liten gunga sådär. Så börjar vi, och så går hon. Och så börjar vi liksom, hej, nej men är du ledsen, hallå? Och så får vi ögonkontakt och börjar leka med henne, du vet, så här, bara på avstånd. Och sen nu ska vi gå tillbaka till John Henry. Då släcker vi hennes, du vet, det var som att släcka hennes lampa, hennes låga. Och så bara kommer tårarna igen. Och då, nu måste vi gå. Nu, och jag vet ju inte vad har hänt med henne idag. Hon kommer ju aldrig lämna mig. Och då sa jag, vi måste ta henne med. Vi måste ta med henne. Vem tar hand om henne nu? För ett barn ska verkligen inte, när man vaknar, ett barn ska inte gråta själv. Ett barn ska få en kram. Ett barn ska bli omhändertaget av oss vuxna. Så det är väldigt smärtsamt när man tänker på det, och att han faktiskt också har varit i den situationen. Så det kommer ju, det finns ju med oss liksom, och det får ju vi hantera och försöka liksom bygga upp honom och hjälpa honom. Och idag så är det ju väldigt, väldigt fint, men han har ju haft en resa liksom, och vi.
Och när du säger att han har en diagnos, vad är det för diagnos?
Han har en autismdiagnos, högfungerande som man kallar. Autismspektrat är ju stort idag, liksom, man väljer ju att inte säga Asperger eller vad det kan vara. Det finns ju mängder nu som vi kan ha lite till mans, som man säger. Fast det blir ändå väldigt definitivt om du verkligen har det eller inte. Men det har ju lärt oss, alltså det fick han var 5 år. Och det har ju lärt oss så fruktansvärt mycket och lär oss varje dag. Och vi har ju fått jättefin hjälp. Alla har inte, jag förstår ju nu så här lite efteråt att det här är ju, vi har ju egentligen haft tur, vilket ju inte det borde vara. Alltså vi ska inte ha tur, vi ska ha, alla har ju rätt till att få skola, hjälp. Men jag vet ju att det inte är så. Så att vi är otroligt tacksamma och försöker ju liksom, ja, göra det man kan för att lyfta det här och kanske skapa förutsättningar för de som inte får den hjälpen och så. Så det är liksom ett litet brinnande intresse som, eller vad ska man säga, en engagemang jag känner mig.
Då bor ni ändå i Sverige, vill jag tillägga.
Vi bor i Sverige.
Där är det mer hjälp än i många andra länder.
Ah. Nej, men jag tror alla har ju sina grader, ja, eller vad såklart. Man ska säga.
Du sa ju att han var högfunktionell.
Ja, nej, du kan inte se på honom och sådär. Men man uppfattar nog honom lite blyg. Men, så han är ju en kille man måste puffa fram, för han är så himla begåvad också, är så smart och snygg.
Ja, de är ju, många är ju så begåvade, ja, också, det måste man ju veta.
Det otroligt, det finns ju otroliga tillgångar i en person som kanske har ADHD som man tycker är störig, höll jag på att säga, rent så här, ja men intensiv eller vad vi nu säger liksom, men den kan ju ha otroliga tillgångar. Men det är väl som vi alla måste lära känna oss själva, men vissa behöver ju otroligt mycket mer hjälp liksom för att komma underfund med hur jag kan må bra, vara bra i ett sammanhang. Men lite behöver vi nog träna det mer och mer. Kanske alla mer tydligt liksom, faktiskt.
Är han musikalisk?
Ja, han lyssnar. Han har ju ett eget sätt, tycker jag. Han har ju musik och instrument, det finns, allting finns ju, vi har en studio ner, en trappa ner, så att det är bara att köra. Så han går ner och han har ett otroligt minne, så han kommer ju ihåg, och han älskar ju att spela såklart, men han kan ju berätta om musik på ett sätt som är, tycker jag, eget och som inte alls är som jag kan. Så han har nog, han är mycket, ja men han är ju, han är ju bright liksom. Men han har inte tålamodet att sätta sig ner och bli vad ska man säga?
Mozart.
Nej, för då måste du öva nämligen. Och det, du måste ha tålamod. Så tålamod kan ju vara men bristvara för många i det spektrat liksom.
Det där låter som en ADHD-hjärna. Så det, man behöver inte vara
måste springa.
Autistisk för det.
Nej, verkligen inte.
Och vad gör du? Du sa också att det var många, många svåra år. Jag förstår att det med graviditet och allt.
Mm.
Vad det innebär att det var jättejobbigt. Var det någonting annat du kände var svårt och jobbigt?
Under den tiden?
Mm. Höll du på att skilja dig några gånger? Eller?
Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Fast vi har haft väldigt mycket, både jag och Pekka har haft en varsin cancerresa också. Parallellt med att, och det här var 2015, så det var ju när jag inte var 5 år. Så fick vi, Pekka fick prostatacancer och jag fick bröstcancer. Så det här
samtidigt
som höst i ett renoveringsprojekt och Jontes utredning. Nej, men så vi har haft mycket sjukhus tycker vi själva sedan vi tittar tillbaka. Och nu har ju det gått bra för oss, men vi är båda opererade och man lever bredvid någon som är rädd för att ska hon dö? Ska han dö? Hur gör vi med Jonte? Alltså det var ju fruktansvärt och det är ju någonting som färgar oss fortfarande. Så är det ju liksom. Pekkas bror dog i samma cancer och man ser hur skört det. Vi sa i morse bara sådär, vad konstigt att han inte finns längre. Och så vet man hur nära det kan vara. Det där är ju jättesvårt, eller vilken väg, alla svåra öden som vi inte kan förstå ju, varför det blir si och varför det blir så. Men jag tycker att vi har liksom tagit oss igenom det där och tillsammans, tänker jag. Nej, så vi har faktiskt inte gått isär, utan gått ihop kanske.
Ja, och blivit starkare. Och nu har det ju gått då 2015 snart 9 år.
Mm. Det är helt otroligt.
Och det är ju peppa peppa på den. Men alltså jag förstår det. Och också så man har en 5-årig son och mitt i det där. Och fick ni mycket stöttning?
Ja.
Så har man ont och så mår man psykiskt dåligt och fysiskt dåligt.
Ja.
Och
nej, men alltså det är nästan svårt. Du sa ju tidigare att man glömmer. Och lite så, när det har gått en tid så börjar man ju så här vanligt. Man kanske börjar stressa igen. Man börjar liksom prata andra saker som just när man är sjuk inte finns. Alltså man pratar, när man är så där i den situationen som vi var så upplevde jag att då pratar inte vi framtid. Liksom, vadå? Man pratar nu, man pratar när man snart ska kunna orka gå och handla eller man gör små drömmar som ligger liksom lite närmare. Men sen kommer det här vanliga, hur vi ofta funkar, att vi ska liksom se lite längre och sådär. Men vi hade stöttning, vi har ju jättefin familj och nära och vänner som har hjälpt oss. Men många gånger så var det vi, för att situationen var sådär med Jonte också. Vi kunde kanske inte ta in allt för mycket nya människor. Så vi har liksom fått lösa mycket tillsammans. Men
vad sjukt att ni blir sjuka samtidigt.
Ja, men det är ju helt sinnessjukt.
Det bara händer det.
Ja, jag vet några till. Jag spelade och då var det en man och en kvinna som kom fram. För jag har ju varit ambassadör för Bröstcancerförbundet också, kom in i det och har varit jättefint att få träffa många drabbade. Men då var det ett par som båda hade liksom läst om vår resa och berättade då att de hade haft liknande. Och det var så starkt, för jag såg att de var så ledsna. Eller liksom det var så kanske ny, ja, det var tyngd på något sätt. Och då var det så fint för att säga, vet du, det kan bli, det kommer vända. Det kommer också kunna bli bra liksom. Så att det fanns ju, ja, under den här tiden när jag hade det som värst, då gjorde jag en skiva tillsammans med Andreas Mattsson som heter Efter stormen, fick den heta. Men under den tiden så så åkte jag, vi bor på Kungsholmen, över till Söder där han jobbade och i hans studio. Och under den tiden också så drog Essel igång en provtur, 85-man, en båt som gick, du vet, 50 meter nedanför oss, rakt över. Så jag kunde liksom åka den här, var lätt att ta sig och var så otroligt. Ja, men bara tack! Och där åkte jag i ur och skur och lyssnade på de här låtarna och vi spelade in. Så att den har ju betytt jättemycket för mig, den skivan. Och en låt som heter När allt det här är över, som Andreas skrev efter våra samtal och har liksom kunnat hjälpa mig och flera med mig. Så.
Kände du tidigt, det här ska jag överleva?
Ja.
Och det gjorde din man också?
Ja.
Så ni var starka i er tro att det här kommer bli bra?
Ja, det, jag vet inte var det på något vis kommer från, men man var ju i grunden också rädd. Så det är en väldigt ambivalens liksom av det måste gå och sjukt rädd.
Upptäckte de det tidigt?
Mm. Båda vi är tidiga fall.
Och hur upptäckte du det?
Bara vanlig mammografi. Wow. Så gå på din mammografi, men det sen är ju inte det hela... Det är ju inte alla som upptäcks så, men det blir ju genom, alltså det tar sig ju vi framåt hela tiden, forskningen, vi överlever, vi är fler som överlever och det är ju, vi har ju fantastiska möjligheter i vårt land att vi får gå på mammografi till exempel, och att jag hoppas att man kollar killarna, för att det känns ju som att plötsligt så tycker jag många, eller så är det bara för att vi har outat det och att andra. Men jag menar, ju tidigare vi kommer med våra liksom, ja, en cancerdiagnos, ju tidigare man kommer med den, så har ju en ju större chans att överleva.
Och det, eller känns, personen. Och det känns ju som att saker och ting går ner i åldrarna också. Bara få den,
ja,
känslan.
Ja, och är det vårt sätt att leva? Att käka? Jag vet,
ja,
inte.
Allt är hormonellt. Men Anna, hamnade du i någon djup depression efter det här?
Nej.
Vad skönt.
Jag vet att, ja, men herregud. Pekka, han sa det någon gång så här, att nu skulle jag kunna bli bitter. Hans bror dog också. Och då så kände jag, ja, alltså, det är liksom... Men det låter ju som att så himla så där överpositiv. Men det är jag inte verkligen. Men jag känner det liksom, att bli bitter, det leder ju ingenstans. Alltså... Vad gör det med oss? Och det man behöver inte ens drabbas av så här allvarliga saker för att bli bitter, eller hur? Men vi behöver ju liksom... jag är nog kanske liksom en obotlig realist egentligen.
Pragmatiker.
Men, ja, pragmatiker. Och jag blir också väldigt... vad ska man säga? Jag blir otroligt trotsig, liksom. Så kan jag nog säga.
Överlevnad.
Pippi, liksom. Ja, det är överlevnad och så sen tänker jag ju för, sen väljer vi ju inte det, va? Vi väljer ju inte om det går bra eller dåligt. Det handlar ju inte om liksom, om jag tror tillräckligt mycket så går det bra. Så det finns ju ingen skuld, man kan inte vinna den fighten på det sättet, men rent hur man tänker och så hoppas jag också, om det kommer saker i livet, att jag ska kunna tänka, liksom ha ett tänk som ändå inte stänger av mig från att leva. Så,
det kommer
jag.
Från din pappa och mamma och,
ja,
familjen.
Min pappa
och grunden.
Var riktigt så.
Du har fått med dig tidigt i livet. Vilket man får nytta av när man hamnar i de här situationerna. Jobbiga. Nu är du ju frisk.
Mm.
Hur ser året ut? Hur ser framtiden ut nu?
Nu ser det ut så. Alltså, ganska nyligen så, i oktober så släppte jag en skiva som heter, det måste jag tänka, Långt ifrån ensam. Och den har liksom, jag har skrivit den tillsammans med en kille som heter Anders Pettersson. Och där är det liksom reflektionen från mitt nu, kan man säga. Bakåt i tiden. Och det finns en låt som heter Harry mötte Sally som är verkligen...
Sjunker den då?
Och när Harry mötte Sally just när filmen tar slut. Och så handlar det om vår lilla resa där. Men sen också lite så här... reflektioner kring hur det är att kanske leva med ett barn med särskilda behov. Där man inte är en del av avslutningen eller barnen i parken. Eller, inget är lätt. Man går inte på kanske så många barnkalas eller uppvisningar. Svårt att komma ut i idrott. Och sådär. Så att man lever liksom lite grann i vår lilla värld på något sätt. Vi har en liten värld med honom. Men han verkar vara nöjd med det. Och det är också så här fint på något sätt. Ja, men det är fullt av kärlek och han är extremt krånglig ibland. Men också helt ljuvlig. Och att kärleken liksom... Ja, den är otroligt stor. Alltså vi är så sjukt förälskade i den här pojken. Och också sådär... Ja, men lite funderingar på hur vi som mänsklighet kanske kan... Tänk om vi kunde börja om, som vi började innan vi spelade in. Så här, om människan kunde leva
och lära sig av historien.
Lära sig av historien. Svårt. Leva i fred. Leva tillsammans. Olikheterna liksom kunde få vara någonting positivt. Och att vi kunde, ja, det är ju en utopi känns det som just nu, men... Ja, så nu hann jag där då igen. Men liksom, jag tänker mycket på det där. Jag bekymrar mig rätt mycket för hur det är just nu. Och jag tror vi är många som gör det. Och hur det ska bli och vad våra barn ska få leva med när vi inte finns. Men sen sa du det här, vad jag ska göra. Så jag kommer göra musik framåt. Mer musik, nya låtar, ny musik
och... Nej, och jag tänkte också på det här, att man får ju inte oroa sig för mycket, för att om alla människor börjar oroa sig för mycket, då hamnar man ju i en situation där misstron och det negativa tar över hoppet om framtiden.
Exakt.
Och det är ju många psykologer som just pratar om det här. Och där vill vi inte hamna.
Nej, men då kommer, för mig så kommer ju det här trotset. Liksom att, och det tycker jag...
Överlevnads...
Ja, för först kommer ju den här känslan... Ja, den här oron eller bara funderingen. Hur fungerar vi människor liksom? Varför är det så svårt för oss att liksom existera bredvid varandra, tillsammans med varandra? Och som du säger, varför lär vi oss inte? Varför lär vi oss inte? Utan vi går bakåt.
Och det är så enkelt egentligen.
Det är så enkelt. Och så...
1 + 1 = 2. Det, också, ja. Så här, det är så också typiskt. Se olikheterna istället för att egentligen se likheterna.
Exakt.
Jag menar, det spelar väl ingen roll vad man har för bakgrund, uppväxt, nej, whatever, religion, kultur, tradition. Vi människor är så mycket mer lika än vad vi tror.
Ja.
Och jag menar, det är bara att titta på fotbollen. Det spelar väl ingen roll vilket land man kommer från, vilken religion man tillhör, vilken kultur. Om man är 1,70 lång eller 1,85. De har ju alla en sak gemensamt, de älskar fotboll. Mm. Och... det är då man också närmar sig varandra såklart. Och idrott är ju en sån brygga, tycker jag.
Och att spela i band faktiskt. Jag tänker på de här två som du sa i början här, idrott och musik. Att det är egentligen är det ju liksom en hel värld. I ett band kan man ju nästan känna så här, det är en hel värld. Du måste ju lyssna på trummisen för att spela tillsammans med trummisen. Eller du kan ju inte som trummis spela över en sångare. Du behöver liksom, ja, där kommer gitarren in och där kommer de sakerna in. Och texten kan vi göra liksom, ja, vi kanske kan, du vet, man bygger upp en dröm om att påverka på något sätt. Eller få vara en del av ett lag. Och jag tänker, jag är så otroligt, jag har ju vinterstudion på så fort den bara är igång liksom. Jag älskar att se dem åka skidor, skidskytte, älskar jag. Och det är så svårt. Och så tänker jag, alla de där som nöter på och kämpar på. Och så efteråt, då kanske man hamnar så här 40-50 på listan. Och så bara, hur gick det så här? Och ändå orka åka igen. Det är ju en sak om du vinner och du är uppe på 1, 2, 3 alltid liksom. För att du är där. Men de här som kämpar på. Men ändå får höra hur de säger, ja men jag gjorde mitt lopp. Det här gick framåt idag. Det tycker jag är så fantastiskt att alla vi kan göra våra lopp. Och liksom finnas och peppa varann och liksom, ja, ah, men vad bra du är. Du är där, är ju din tillgång eller liksom.
Absolut. Det handlar om coexistence.
Exakt.
Punkt slut. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara här
med dig. Självklart, så mysigt och härligt att prata med dig.
Detsamma, superintressant.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.